Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Idag träffar vi Mariella Richel som är grundare och ägare till Wedding Planner Stockholm och även tidigare balettdansös vid Kungliga Balletten. Välkommen Mariella till Jag är modig-podden.
Tack så jättemycket. Så roligt att få komma hit.
Mariella, berätta lite grann om din bakgrund.
Ja, min bakgrund är ju lite annorlunda kanske än de flestas. Jag växte upp i en dans- och skådespelarfamilj i Stockholm. Lång bakgrund. Min mammas moster var prima ballerina i Bulgarien på sin tid. Och sen var både min mamma och morbror dansare och min morbrors fru. Och min pappa då arbetade som sångare och skådespelare. Så att det var, jag är ju verkligen uppvuxen bakom kulisserna och fick åka med på turnéer när jag var riktigt liten och så.
Mm, förstår det.
Så jag tänker liksom, det var ju, det kanske inte fanns så mycket andra vägar att gå ibland tänker jag. Det var så förutbestämt att det var dans jag skulle hålla på med eller ja, någon typ av scen. Scennärvaro. Jag vet att det finns en ljudinspelning från mig när jag var kanske 3 år där jag med liksom så här tydlig röst deklarerar att jag ska minsann bli balettdansös och jobba på en hemlig teater var det. Jag utbildades på Svenska Ballettskolan och sen så gick jag direkt ifrån skolan då till en anställning vid Kungliga Balletten och då var jag 17 år.
Precis, för du var ju väldigt ung då.
Ja, då var jag 17 år när jag började.
Ja, det är... Och då var du vid Kungliga Balletten ett antal år och flyttade faktiskt till New York där du frilansade och sprang på auditions.
Ja, nej men det stämmer. Det var en bit in i karriären och jag hade haft en ganska jobbig och långdragen fotskada. Jag hade varit sjukskriven länge och precis kommit tillbaka på scenen och börjat liksom komma i form igen. Och då träffade jag en svensk kille som bodde i New York och vi inledde en relation på lång distans. Och sen så, ja, vi pratade väl i telefon där nästan varje dag i ett år kanske. Och sen bestämde vi då att jag skulle flytta över till New York.
Mm.
Och det var nog lite på vinst och förlust sådär. Jag tror att jag har räknat ut i efterhand att vi hade spenderat 19 dagar ihop innan jag flyttade dit. Så ja, men det var lite modigt var det några som sa då.
Det var verkligen modigt.
Jag kände kanske inte det då utan jag tyckte liksom att det var ju hjärtat som styrde tror jag till stor del så. Möjligheten liksom att få prova på att dansa och arbeta utomlands var ju en jättechans då.
Verkligen.
Men jag tog tjänstledigt från min fasta anställning då. Operan och hyrde ut min lägenhet i andra hand och flyttade över dit då. Och det var ju en helt annan erfarenhet att komma dit. För här i Stockholm så med den här trygga anställningen då med allt vad det innebär av fast månadslön och liksom sjukförsäkring. Man har en ordentlig logeplats, det är gratis träning, man får gratis tåskor, det liksom ingår. Och sen har man har ju jobb hela tiden för man är ju med i alla produktioner.
Mm.
Och i New York då som frilansdansare så ja, då behövde jag ju hela tiden göra auditions. Och det var ju helt nytt för mig även fast jag då hade, ja jag hade ju varit i branschen jag hade varit på Operan nästan 10 år då när jag flyttade över. Men det var ju, det var nytt.
Mm.
Sen hade jag lite tur så att jag fick faktiskt efter bara 4 dagar i New York så fick jag jobb. Med ett modernt danskompani som heter Battery Dance Company. Och det hade jag som en grund under de här åren när jag var där. Men sen var det väldigt, väldigt mycket auditions. För det fanns ju, det var liksom inte fulltidsjobb utan det var mer som gig helt enkelt.
Och det här med auditions, jag kan föreställa mig att det kan också vara ganska knäckande för självförtroendet ibland. Om man så att säga inte får jobbet utan...
Så var det ju absolut och för mig var det ju verkligen, det var ju nytt. Och det här med att man ibland brukar säga att man får en armbåge i sidan eller i magen. Vet du, jag fick det en gång och jag var helt chockad. Jag tänkte, händer det här? Men,
det var som konkurrens då.
Ja, man skulle liksom visa att man stod längst, att man var bäst och man behövde stå längst fram och så. Ja, det var ju jättekonstiga liksom känslor ibland sådär. Och man blev ju både arg och ledsen och sen stod man ju där och skulle själv göra bra ifrån sig. Så det var ju bara att bli likadan nästan.
Just det här modet att våga göra alla de här sakerna har ju också stärkt dig. Både när du har blivit dissad men också när du har blivit lyft. Att det är ju en otroligt fin erfarenhet att ha med sig. Som jag tror du har nytta av hela livet.
Så är det ju verkligen. Och det allra minst nu i svåra tider så kan man ju titta tillbaka på vad man faktiskt har gjort för massa olika saker. Och ja, tycker att men jag har ju varit igenom ännu värre grejer kanske tidigare så.
Mm.
Men det var, jag var i New York i 3 år. Jag dansade med Connecticut Ballet, Staten Island Ballet. Jag var gästinbjuden och dansade på St. Bart's. Och jag fick liksom jobba med huskoreografer som skapade verk direkt på mig. Och det var ju liksom en otrolig, en otrolig ynnest som dansare att få vara med om den typen av kreativa processer så.
Mm.
Men också väldigt utlämnande ibland och jobba så.
Ditt förhållande som du reste ju dit för att du hade ett långdistansförhållande, det höll i sig?
Det höll i sig, i alla fall ett tag. Vi, efter 3 år då så gick min liksom tjänstledighetstid ut och då var jag inte redo att lämna min fasta anställning utan då kände jag att jag vill tillbaka till Stockholm och då följde han med mig och vi gifte oss sen. Så att det gick bra, en bit in i alla fall. Så.
Ja, du kom tillbaka till Sverige, fortsatte att dansa och alltså, gick tillbaka till din tjänst. Sen så skadade du din fot.
Ja, då var det den här tråkiga vänsterfoten som liksom inte riktigt ville vara med längre. Och den hade jag ju haft problem med innan jag åkte till New York.
Mm.
Jag tror att lite anledningen till att jag gick på mycket mer modern dans. Där det var mindre tåskor och så. Det var ju lite för att rädda foten. Men sen var jag tillbaka på Operan och då var det mycket tåskor igen. Och vi har ju en, jag vet inte om alla vet det. Men vi har ju en lutande scen på Operan.
Jaha.
Så vi har en 4% i lutande scen. Och även den ena balettsalen, vi har 2 stora balettsalar och den ena balettsalen är lutande och den andra är liksom rakt golv.
Varför har man lutande scen?
Det har man för att man ska kunna se de som står längre bak. Man ska kunna se scenbilden bättre så att parketten lutar också fast åt andra hållet.
Mm.
Och, så det är en ren liksom, visuell grej. Men för oss som dansare som konstant byter varannan dag eller varannan repetition så sliter det rätt mycket på kroppen.
Nej, man kan säga det blir som en arbetsskada.
Det var absolut en arbetsskada, absolut. Ja. När jag kom tillbaka då från New York och började dansa igen så började det här trassla igen. Och då kände väl jag lite att oj, undrar om det här kommer hålla hela vägen fram till pension. Jag kände att det kanske faktiskt inte kommer göra det. Så jag började ju fundera lite på då, vad blir fortsättningen efter dansen? Och då var det så att under åren i New York så gick ju inte alltid de här frilansjobben precis hand i hand. Utan det fanns ju perioder när det var, man inte hade något att göra helt enkelt. Och då hade jag fått möjlighet att jobba med en svensk-amerikansk konsultbyrå som arrangerade väldigt exklusiva business-event för bland annat svenska generalkonsulatet och Olle Westberg.
Mm-hmm.
Så jag jobbade lite med det och jag tror att det var liksom där som det här lilla fröet med event mot eventsidan började växa. Jag låg där en natt och kunde inte sova och funderade på vad ska jag bli när jag blir stor, när jag inte kan dansa längre.
I vilken ålder går en balettdansös i pension?
Man går i pension när man är 41, så det är ju tidigt, så man behöver ju göra någonting.
Liksom. Man behöver ha en karriär till, ja.
Jag rörde lite där och tänkte att jag har ju hela föreställningsvärlden och den liksom upplevelsen så. Och jag hade jobbat med lite event och sen hade jag då precis gift mig och det var ju så roligt. Så att jag rörde omkring där och vaknade en morgon och sa bröllopskoordinator, det ska jag bli. Så.
Det yrket fanns ju inte i Sverige när du började.
Nej, det här var hösten 2003 och då fanns det en.
Ah.
Jag googlade, såg. Det fanns en.
Ja.
Så jag var verkligen en av de första. Och då startade ju jag upp jättelitet. Det var ju min brorsa då som för övrigt också dansade på operan.
Ja.
Han hjälpte mig sätta upp en hemsida. Och sen så började jag få kunder. Och sen drev jag då det här parallellt mina sista år som jag var kvar på operan.
Mm.
Ja, det blev en långsam karriärväxling. Och egentligen mer som ett test, kan det här funka eller inte, men sen gick det liksom bättre och bättre och då så.
Och det har ju blivit, förutom nu då senaste året, men om man tittar på det så det är ju jättestort idag, det här med att man vill ha någon som koordinerar ens bröllop och man har ett lite större bröllop.
Så är det ju verkligen, det kommer ju mer och mer och jag märker ju de senaste kanske 5-6-7 åren att det är fler förfrågningar och inte bara på de här riktigt stora budgetbröllopena utan att det är väldigt många som efterfrågar tjänsten, absolut. Mm. I England och USA är det ju väldigt, väldigt stort. Alla ska ju ha precis. Det. Så.
Men, det är ju också mycket att hålla reda på om man ska ha ett riktigt bröllop. Det är ju mycket som ska hamna på plats och man måste vara ute i god tid och sådär.
Det är några bitar, absolut. Det är det, ja. Ja, nu är det ju 18 år senare här så att det har ju, tiden går.
Ja, tiden går, precis. Sen är det ju, senaste året har ju onekligen, det har ju varit annorlunda för att man har ju inte kunnat arrangera så många bröllop och jag vet att du berättade att du hade 17 bröllopsbokningar i början på 2020 och då talar vi om riktigt stora bröllop och nästan alla utav dem tvingades att skjutas upp. Berätta hur?
Ja, det var ju inte så roligt det här och det är ju fortfarande svåra tider och det har ju varit så att det har ju, ja, vad blev det? Jag tror det var 27 mars förra året. Så satte man ju in restriktioner då om max 50 personer. Och då var det precis så då att 14 av 17 bröllop försvann bara. De sköts på framtiden. Och det var ju då till i år, 2021. Det var någon som flyttade direkt till 2022. Det är ju framförallt, och jag hjälper ju mest brudpar som bjuder in liksom 100, 150, 200 gäster. Och ofta mycket utlandssvenskar. Där en av dem liksom.
Då arrangerar du bröllop både i Sverige men också i andra länder?
Ja, i andra länder också. Men framförallt i Sverige, men att de kanske bor utomlands. Att det är en svensk, att de liksom är placerade eller bosatta utomlands. Och då är ju hälften av gästerna, ja, kanske från USA eller England eller Hongkong. Massa olika länder i Europa också. Och då har det ju varit inte bara att restriktioner på hur många som man får samlas, utan det har ju varit reseförbud och sådana problem också. Så det har ju liksom varit dubbel problematik i att få det här att fungera.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det har ju varit jättetufft, ja. Både liksom ekonomiskt och arbetsmässigt. Ekonomiskt för att nästan 70% av mina normala intäkter bara försvann. Det är ju jättemycket. Och sen så det här med att bara liksom se sitt livsverk och bolag, det bara sinar. Och man har liksom ingen kontroll. Man kan inte göra någonting.
Vi är ju beroende av situationen och hur utvecklingen blir helt enkelt.
Mm. Och det är klart att man i början där, man vänder ju ut och in på sin affärsidé och sitt bolag och... Det var ju mycket som pratades om att man skulle digitalisera möten och så vidare. Och det har ju man ju sett nu under det här året att det har fungerat ganska bra för...
För vissa företag.
För vissa företag, för möten, kanske för vissa konferenser eller liksom så. Men ett bröllop är ju ett bröllop och du vill ses. Du vill träffas, du vill känna.
Ja, precis.
Ja, jag har erbjudit massa olika nya idéer. Men det är liksom ingen som har hakat på det. Utan då har man valt istället för att... Då har man valt att nej, men då skjuter vi på det. Man vill ha det som man har tänkt sig.
Ja, vi var bjudna på 2 bröllop förra året. Och båda de blev ju avbokade. Och vi vet ju inte riktigt när de blir nu då. Men hur har du hanterat den här tuffa tiden?
Jag är ganska positiv i mig själv och sådär. Så jag har ju på något sätt varit väldigt hoppfull. Jag tror just av den anledningen att jag känner att jag har kunderna. Kunderna finns. Och att den här, vad ska man säga, viljan och behovet av att fira och befästa sin kärlek. Den känslan kommer ju inte försvinna. Den kommer vi ju alltid ha. Så det handlar ju... mycket om att, jag menar, att övervintra. Det är tufft vissa dagar,
ja.
Absolut. Sen har ju jag nu för 2021 har man ju fått göra 2 olika prognoser. För vi vet ju inte vad som händer med den här sommaren heller.
Nej, nu är det ju, beror det ju på vaccinationerna då när de ska vara klara så att säga. Alltså hur lång framförhållning behövs när man anlitar en bröllopskoordinator? Alltså i vanliga fall?
Ja, men i vanliga fall så brukar jag säga kanske någonstans mellan 8-18 månader, och det är ju ett ganska stort spann, men det är ungefär 18 månader innan, så finns det vissa som kommer, men de flesta runt ett år skulle jag säga. Sen har vi haft kunder under åren som har kommit 2-3 månader innan, och det har vi fått ihop det också.
The ad hoc.
Ja, men i år är ju utmaningen att det är, ja, jag sitter ju nu med 11-12 bröllop inför sommaren, så det är ändå ett ganska bra bokningsläge, men vi har ju knappt planerat någonting.
Du berättar ju för mig också att era leverantörer, alla är ju inte på plats heller nu för att det kanske är permitteringar. Och
ja.
Det blir ju så att ni påverkas ju även liksom från leverantörssidan.
Absolut, det är väldigt långa svarstider på allting, så det man tappar liksom momentum i allting. Men nu är det nästan så att det känns som förra året, att man kommer ligga och vänta här nu fram till någonstans april, mitten på april. Sen måste man bestämma sig, och har det inte släppt då, ja då kommer ju det skjutas på till nästa år igen. Och då har vi liksom brudpar som hade tänkt sig att gifta sig 2020 som kanske behöver flytta till 2022 eller...
Det är ju väldigt speciellt att gifta sig, och det är ju mycket kärlek. Och att då inte veta när det här kan bli av, det måste ju vara fruktansvärt jobbigt.
Men det är jättejobbigt, och det är därför som det är några par som har sagt... Jag hade ett par förra veckan som hörde av sig och sa att nej, men vi flyttar till 2023.
Oh.
För vi orkar inte hålla på med det här fram och tillbaka. Det blir inget roligt. Vi får ingen glädje i det. Vi blir bara oroliga. Vi flyttar.
Den här ovissheten gör ju att det förstör ju lite grann den här känslan.
Ja, och där kommer ju min roll in ännu viktigare då. Att försöka peppa och ändå så. Men det är klart att det är ju speciellt när man i varenda avtal man skriver behöver vara supernoga. Det är man ju kanske i vanliga fall också, men ännu mer noggrann med avbokningsregler, och det är ju rätt komplicerat nu liksom, hur långt fram in på ska man kunna få möjlighet att boka av. Ja,
precis. En nyfiken fråga. Ni koordinerar ju även frierier.
Ja, det är jättekul. Ja! Nej, men det är jätteroligt. Det är men kanske 2-3 frierier per år.
Ah.
Så det är inte så mycket, men lite då och då. Och det är ju jätteroligt att få vara med på. Det är ju, jag hade ett här faktiskt, ett frieri i oktober. Och den här stackars mannen, men han var ju så nervös och det blev ju liksom att han ljög för sin blivande liksom fru då och hade de här hemliga sms'en och samtalen med mig och hon undrar ju liksom vad han höll på med och jag tänkte, åh nej, bara om du inte tror att det är någon slags otrohetsaffär här nu, det är ju precis tvärtom. Det var faktiskt riktigt roligt för vi hade ju ett litet gap där liksom, eller en liten lucka, fönster i oktober, september, oktober, när det var lite bättre med smittspridningen och hela den biten. Så det blev ett jättehärligt frieri och en överraskningsfest också. Så frieriet var ju liksom en del och sen så tog han med henne då till en restaurang. Och sen tror jag att det var typ 3-4 dagar efteråt, då stängde de ner igen. Så det var precis att vi hann. Men och alla klarade sig, det var ingen som blev sjuk och så det kändes ju
väldigt bra. Ja, precis.
Ja.
Jag för min del blev friad till på en parkeringsplats en gång för många år sedan.
och jag blev friad till i en sån här liquor store på St. Bart's en gång. Och jag svarade, well, maybe if you were 50 years younger. Och då svarade den här mannen mycket förnärmad, what do you mean, 15 or 50? jag behöver inte berätta mer vad det blev, det var i alla fall nej.
Ja, hur lägger du upp dina dagar?
Jag går upp i tid varje morgon, jag kör min rutin, frukost, träning, gärna yoga eller går ut och promenerar en liten kortare löptur så. Jag börjat med de här kallduscharna som så många gör.
Du vinterbadar inte, men du kallduschar.
Jag har vinterbadat några gånger, men jag tycker det är enkelt att köra den här kallduschen. Och jag mår väldigt bra av det. Så. Ja.
Det liksom river till på något sätt så att man får en massa blodgenomströmning.
Man blir jättevarm efteråt. Jätteskönt. Det är väl lite olika idéer om huruvida det har någon effekt på hälsan eller inte. Men jag mår jättebra av det. Så.
Jag i min första karriär så jobbade jag som badterapeut. Och var faktiskt i Tyskland och utbildade mig till såna hydroterapeut som det heter. Och då var det väldigt mycket hydroterapi just med varma bad, kalla duschar. Och så växlar man varmt och kallt och sådär. Så att det är ju en väldigt gammal terapi som har återuppstått.
Ja, nej, men jag har läst mycket om det och tycker att det känns bra för mig så. Jag fokuserar på att hålla bra tider, komma ut varje dag, ja, men göra allt det här, liksom få solljus, äta bra.
Ja.
Och sen jobba med det som jag kan jobba med, som går. Men att man har en rutin.
Men det är viktigt att ha det under de här tiderna också. Att självledarskap är ju också viktigt, att man strukturerar upp sina dagar och rutiner.
Jag har en sån här tips, jag sätter alltid på mig innerskor. Då känner man sig liksom att man är på jobbet.
Så där är jag också, att jag vill gärna göra mig i ordning och gå till jobbet, även fast att jag har ju jobbat hemifrån nu i snart ett år. Vi har ju möten online och regelbundet och sådär med kollegorna. Så att för oss har det gått bra. Vad är mod för dig då?
Mod för mig, det är att våga följa sitt hjärta. Eller sin magkänsla, det man nu lyssnar på. Och jag tänker att våga satsa på någonting som kanske inte har ett givet svar. Men att man känner att det här känns bra att göra. Det här mår jag bra av. Stå upp för det. Att, men det här vill jag göra. Det här känns bra för mig. Även fast det kanske inte är liksom en given bana. Eller för att det förväntas av en. Det är mod för mig.
Mm. Och du har ju också gjort flera modiga val i livet. Jag menar, i och med att du flyttade till New York som ung och frilansade. Och du har valt att bli egen företagare efter Kungliga Operan. Och inte minst så har du ju faktiskt vågat satsa på kärleken igen i mogen ålder.
Mm-hmm, ja, men det är inte helt självklart. Nej, faktiskt. Så, det är det inte. Och jag tror ju kanske att när vi skulle, min sambo och jag skulle flytta ihop nu så för ett par år sedan. Så skillnaden mot när man var ung, det är ju nu att nu hade vi ju båda varsina, eller vi hade båda varsina två barn att ta med in i ekvationen. Och det är ju inte barnen som har valt att flytta ihop. Så att det var ju viktigt att det skulle kännas bra för dem.
För alla, ja.
Och det kan jag nog säga att här krävdes det nog faktiskt lite mod. Men jag var ju sådär igen, jag lyssnade väldigt mycket på min magkänsla eller ja, hjärtat så. Och kände att det här kommer bli bra.
När man liksom känner att det känns rätt, varför vänta?
Jag resonerade som så att ja, men vi hade känt varandra i lite drygt 2 år. Och jag tänkte det kommer ju inte bli, det är ju ingenting som vi kommer veta någonting mer om vi väntar ett år till. Men det är ju klart att man vill ju inte testa och sen så går det inte, det är klart. Men jag vet inte vad alternativet hade varit. Det är ju att inte våga helt enkelt.
Sen är det ju de som väljer att vara särbo och det kan ju också fungera jättebra. Så att
ja,
absolut. Det är ju så individuellt hur man känner. Hur såg du på framgång då så när du var ung, när du var runt 20? Vad var framgång för dig då?
Då var ju jag helt inne i dansvärlden och operans 4 väggar. Så att då var ju framgång det var ju att få dansa så mycket som möjligt. Och att få lite roller och lite solistuppgifter och sånt.
Då vill man ju stå på scen och synas, så är det ju.
Det var framgång för mig då, absolut. Ja, ja.
Mm. Ja, precis. Och om du ser på framgång idag?
Ja, men lite annorlunda faktiskt. För mig är det att få spendera mina dagar och göra det som jag gillar att göra. Och jag är nog lite bortskämd med det. Jag har inte riktigt sett kanske dansen som ett jobb. Och inte heller nu hela bröllopskoordineringen och att jag driver mitt bolag. Jag är väldigt tacksam för att jag får göra möjligheten att göra det. Men den här välkända balansen mellan familj, arbete, ekonomi, vänner, intressen. Att hitta den balansen samtidigt som man då får göra det man håller på med. Det är framgång för mig. Och så tänker jag att hitta en bra balans så att man mår bra och kan vara en bra förälder. Det är viktigt. Så. Mm.
Och det är ju härligt att kunna känna så. Och om vi bortser nu från pandemin då eller den här tiden. Men jag kan tänka mig att du tycker att det är jättekul att gå till jobbet varje dag.
Ja, verkligen. Jag känner väldigt sällan att jag går till jobbet. Det är ju klart att nu kan ju gränserna suddas ut lite när man sitter hemma och jobbar mycket. Men även när jag gick till kontoret, om man säger innan pandemitiden här, så det är sällan att jag känner att det är tungt, jag går till jobbet.
Det är ju härligt att kunna känna så när det gäller ens yrke. Och Mariella, vi hoppas nu att vaccinationerna ska vara fullföljda inom några månader. Så att fler par ska kunna förverkliga sitt drömbröllop. Och det finns ju så mycket mer om det här med bröllopsplanering. Och vill ni lyssnare veta mer kan ni kontakta Mariella på weddingplanner.se. Och med det, ett varmt tack Mariella för att du gästade Jag i Modig-podden. Och ha en fortsatt fin vecka.
Tack så jättemycket. Hej.
Hej. Och slutligen, följ Jag är modig på Instagram och prenumerera gärna på vår podd som kommer ut på måndagar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.